Hej och välkomna till Tissepodden.
Det här är Livia.
Och det här är Matilda. Idag har vi en bekant gäst med oss, Irene Rodebjer. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
För lyssnare som har missat dina tidigare avsnitt med Tissepodden, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och vad du arbetar med?
Jag jobbar som specialpedagog på Gråboskolan i Visby. Och det är en förskoleklass till årskurs 6 med 220 elever. Och jag jobbar ungefär 50% specialpedagog och 50% speciallärare. Så jag jobbar med elever halva min tid. Och den andra halvan gör jag utredningar, handledning med lärare, samtal med vårdnadshavare, lite blandat. Jag har alltid velat bli lärare och jag tycker om mitt jobb jättemycket. Jag kan också säga att jag har jobbat som lågstadielärare i 20 år och sen utbildade jag mig till specialpedagog 2009. Jag har breddat min utbildning lite grann. Men jag trivs jättebra.
Vad härligt. Kul, ja. Just i detta poddavsnitt ska du hjälpa oss att förklara för våra lyssnare vad begreppet åtgärdsprogram innebär.
Så vad är åtgärdsprogram?
Och det betyder att en elev behöver ha särskilt stöd. Det räcker alltså inte med de där extra anpassningarna som läraren har möjlighet att göra i klassrummet. Och inte heller att jag har jobbat med eleven några pass. Det går ändå inte tillräckligt mycket framåt i utvecklingen. Och ska jag berätta lite grann om hur man kommer fram till det? Då så tar vi upp eleven i vårt elevvårdsteam och berättar om att det räcker inte med de extra anpassningarna, utan vi tycker att vi skyndsamt ska göra en pedagogisk kartläggning. Och där samlar vi ihop kunskap om hur eleven har det i skolan, kunskapsmässigt, socialt, motoriskt och vilken bakgrund eleven har. Även ifrån idrott och slöjd, för att det kan ju vara så att eleven är olika på olika lektioner och då behöver vi ta med det i bilden. Och intervjuar vi både eleven, om den har förslag på hur det kan bli bättre i skolan, och sen intervjuar vi för vårdnadshavaren om barnets utveckling, hur det ser ut bakåt, till exempel språkligt och motoriskt. Och sen sammanfattar vi alltihop detta och så, om det behövs, så gör vi ett åtgärdsprogram.
I skolan kan man ju få extra anpassningar och särskilt stöd. Är det samma sak?
Extra anpassningar är sånt som läraren kan göra i klassrummet, medan särskilt stöd är samma sak som ett åtgärdsprogram. Åtgärder, alltså vilka insatser barnet behöver för att det ska kunna utvecklas mer. Och de här insatserna, åtgärderna, ska vara utvärderingsbara så att du ser om det blir en progression eller om ingenting händer.
När kan man som elev få ett åtgärdsprogram?
Det är när jag som specialpedagog eller klassläraren säger att den här eleven går inte så mycket framåt som man vanligtvis gör, och jag har gjort allt jag kan i klassrummet. Vi behöver titta på det här tillsammans och göra en pedagogisk kartläggning och se vad vi kommer fram till, om eleven behöver ett åtgärdsprogram eller om det är några andra insatser som han behöver göra.
Så vem var det som kunde spela? Var det läraren eller specialpedagogen?
Det, allting i skolan är ett samspel. Så läraren har ju eleverna varje dag, varje stund, och de ska ju uppmärksamma om en elev inte gör en progression på sin läsning så mycket som hon bedömer är normalt eller inom ramarna. Och då behöver ju eleven ha någonting mer utöver det som läraren kan göra i klassrummet. Men det är ju rektor som beslutar om ett åtgärdsprogram. Men det kan han delegera till mig som specialpedagog. Så det här går in i varandra, kan man säga. Det är ett samarbete.
Och vilka elever har rätt till åtgärdsprogrammet?
Alla elever som man befarar inte kan nå kunskapsmålen. Där ska man skyndsamt göra en pedagogisk kartläggning enligt Skolverket och utefter vad vi kommer fram till skapa ett åtgärdsprogram.
Är det vanligt bland elever med dyslexi?
Ja, det får man säga att det är väldigt vanligt, för att de behöver ha en annan undervisning än elever som inte har läs- och skrivsvårigheter.
Vad skulle hända om inte skolan följer programmet eller om inte eleven följer programmet?
Om inte eleven följer programmet, det kan ju vara att den är mycket sjuk eller mycket borta, eller att kanske specialpedagogen är mycket borta. Då kan vi ju inte följa de åtgärderna som specialpedagogen har satt upp som insatser. Och om inte jag gör ett åtgärdsprogram, då bryter jag ju mot skollagen. Och då kan inte eleven få de verktyg som de behöver att få hjälp med för att gå framåt i sin läsning.
Hur lång tidsplan bör åtgärdsprogrammet ligga på? Finns det risker att det kan vara för långt eller kort?
Ja, absolut. Jag tycker att man gör en insats på 6-8 veckor intensivt. Att man träffas flera gånger per vecka och jobbar strukturerat. Och efter de 6-8 veckorna gör man en utvärdering. Och därför är det väldigt viktigt att det är mål som man kan utvärdera. Till exempel att innan man börjar ett åtgärdsprogram så låter man eleven göra en H4. Det är hur många ord per minut eleven läser. Och när de här 6-8 veckorna är slut, då gör man en H4 igen. Och har det då inte gett något resultat, då kan man inte fortsätta med ett nytt åtgärdsprogram med samma insatser. Och även om man märker efter 3 veckor att det här verkar inte gå framåt, då behöver man göra andra insatser så att vi får ett resultat både för elevens skull som går ifrån lektioner ganska ofta och för mig som specialpedagog att då hitta andra åtgärder.
Är det möjligt att få ett nytt program om tidsplanen har gått ut?
Ja, absolut. Och det är det som är meningen. Och en pedagogisk kartläggning, där är föräldrarna bara skyldiga att ta del av pedagogiska kartläggningen. Det får vi göra oavsett om vårdnadshavarna tycker att de behöver det eller inte behöver det. Men ett åtgärdsprogram, det är överklagningsbart. Så att föräldrarna kanske tycker att det här är för lite insatser eller det här är för dåliga insatser, fel insatser, då kan de överklaga vårat beslut och på så sätt kan de uppmärksamma och få mer resurser till sitt barn.
Vem i skolan bör veta att eleven har ett åtgärdsprogram att följa och hur är ett bra sätt att kommunicera kring det?
Alla lärare som har eleven behöver veta att det finns ett åtgärdsprogram. För ett åtgärdsprogram kanske inte räcker att bara ha i ett visst ämne, utan man behöver ju veta att eleven har insatser och att man till exempel behöver ha inläst läromedel i alla ämnen. Och jag tänker att vi har möten, alla lärare på skolan, där man kan informera om det. Eller vi har olika program, vi har Unikum i våran skola och där delger man alla lärarna åtgärdsprogrammet och kan de gå in och titta vad det är för åtgärder som behövs. Så att alla som har eleven behöver vara medvetna om att den här har ett extra stöd.
Och vad kan man som vårdnadshavare göra hemma?
Man kan ha en punkt med i åtgärdsprogrammet som man gör hemma. Det kan vara att man har högläsning för att berika språket, att få ett bättre ordförråd, vilket gynnar eleven väldigt mycket när den sen kommer till långa ord, svåra ord. Men om den vet vad ordet betyder så kan den gå vidare i texten. Men om den aldrig har hört ordet och inte förstår ordet, då tappar man ju vad man har läst i början av meningen, för det blir inget sammanhang. Så att man kan öka ordförrådet genom att ha högläsning hemma. Man kan låta barnet återberätta, för det är bra när man har läs- och skrivsvårighet att kunna sätta ord på händelser. Och likaså kan man hjälpa till med färdighetsträningen. Barnen kanske får ett kortare läsläxa än de övriga, men att man tränar på det en kort stund varje dag. För då märker barnet att det går ju framåt när jag läser fler gånger. Och då öppnar det en slags motivation till att vilja träna mer. För läsning är färskvara och läs- och skrivsvårigheter, det får du ha hela ditt liv. Så att om du då märker att när jag tränar så går det lättare, då får du en egen motivation att vilja träna.
Då var det dags att börja avsluta dagens podd. Är det något mer som du skulle vilja dela med dig av innan vi slutar?
Jag kanske vad ett åtgärdsprogram skulle kunna innehålla som inte läraren kan göra i klassrummet. Och det är att du lär ut lässtrategier. Alltså hur du läser på olika sätt. Det kan vara ord med ljudenlig stavning. Att man sätter ihop de här tre konsonanterna och lär sig att när det är STJ då låter det på det här sättet. När du har tre konsonanter i början försöker du läsa ihop dem så det blir som ett ljud. För då sparar du arbetsminnet och då kommer du ihåg längre fram i texten. Men ska du ljuda varje bokstav så tar det mycket på minnet och då orkar du inte läsa långa texter. Och ibland ska du ljuda ord men ibland ska du också lära dig vissa ord automatiskt. De här orden som förekommer ofta, och om en, jag, du, hon, han, de ska man träna på så att man ser det som en tavla, som en bild. För då belastar det inte heller arbetsminnet lika mycket. Ja, det var nog det. Om inte ni har någon övrig fråga på någonting ni tyckte var lite otydligt eller som ni själva relaterar till er skolgång eller någonting, att ni har någon fråga till mig?
Nej, jag tror att vi...
Det var tydligt.
Tydligt, verkligen. Stort tack till dig, Irene, för att du har gästat oss igen och att du har delat med dig.
Tack för att jag får dela med mig. Jag hoppas att det kan hjälpa föräldrar att tydligare kunna komma till skolan och efterfråga vilket stöd de behöver och få kunskap om när man ska ha ett åtgärdsprogram. För att det finns en lag som säger att alla barn ska få det stöd som de behöver för att kunna utvecklas. Jättekul att ni ville prata med mig.
Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, Irene, hur skulle de bäst kontakta dig då?
Då blir det ju mitt för- och efternamn, irene.rodebjer med e, @gotland.se.
Tack även till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden. Och vi finns där poddar finns.
Hej då!
Hej då!